Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Glad andra advent. Tobias Edsfält heter veckans nya $5-patte. Tobias, tack snälla, du får jättegärna återkomma med din fråga. Är du som lyssnar redan $5 Patreon och vill byta fråga eller kanske påminna om att din fråga ställs för sällan eller ställs fel eller sådär, så hör av er. Veckans gäst, kära ni, nu blir det finfrämmande här. Grotesk och svenska nyheter, årets julkalender, min gamla favoritserie Våra vänners liv, jobbar just nu med att filmatisera Bert och dessutom själv gammal barnskådis. Ja, ni hör ju själva, det finns ungefär en miljard saker att lyfta och fråga om här. Så vi ödslar ingen tid helt enkelt, utan håll i hatten därför att 113 sidan i Mina vännerboken, Micke Lindgren! Hej!
Hej!
Hjärtligt innerligt välkommen hit.
Tack.
Är lite kall?
Jag är lite kall. Jag vojade ju hit.
Var det första vojresan?
Nej, jag har faktiskt vojat friskt. Uh-huh. Inte bara voj, utan även tier eller vad de heter. Uh-huh. Och lime. Mm. Cirque. Jag har provat allt.
Ja, men du fastnade för Voi till slut.
Ja, men Voi är ändå, det känns, till slut gick jag tillbaks till Voi efter att, jag tror att det var Tier eller Tire som den saktade ner mig när jag cyklade på vissa områden i stan, märkte jag. För att den var, jag har så här intelligent GPS-funktion som då på vissa promenadstråk och sådär sänker farten. Till exempel i Götgatsbacken. Där går mycket folk. Ja, men den känner att du cyklar in på ett område där det är mycket fotgängare. Va? Och då går farten, då kan du inte köra lika fort.
Det är sant.
Och då, ja, det är ju ganska smart. Jo. För det är en säkerhetsgrej. Men jag tyckte det var tråkigt. Ja. Så då gick jag tillbaka till Voi, som där jag kan köra hur fort jag vill överallt. det är ändå bara typ 20. Ja, men idag var det egentligen för kallt och halt.
Det var lite det som var det slående här. För även när folk lyssnar då, men det är ju så årets kallaste dag. Mm. Det är ingen sand någonstans. Så det var
det är is. Det är isigt.
Vi är väldigt glad
att du är hel. Det slirar väldigt. Det, alltså vojen, det är svårt att bromsa och det är väldigt slirigt.
Ja, just det. Har du en jackass gen?
Ja, det har jag nog. När du säger det. Ja, det har jag nog faktiskt. Jo. Nej, ja, men det har jag. Absolut. Jag tror att det är därför jag håller på med de här elsparkcyklarna så mycket, därför att jag har märkt häromdagen när jag åkte på en, så kände jag att det här är det bästa som har hänt på väldigt länge. Att de här hojarna har kommit. För att det är någon sorts gåva till alla liksom anarkistiskt lagda gångtrafikanter. Eller bara liksom trafikanter i stan. För det känns som att inga regler gäller. Man vet inte. Måste man ha hjälm? Eller inte? Det är ingen som vet. Det är ingen som, är det en cykel? Eller är det... Det är liksom vilda västern. Jag blåser ju alla rödljus. Jag bara kör 90 grader sväng på ett övergångsställe. Sen nu är jag en gångtrafikant. Alltså, kör cykelbanor i motsatt håll. Och jag kör på, framåt, liksom, man får åka överallt. Eller så får man inte det, men ingen vet.
Alltså, jag som sillmjölker känner att jag förvandlat till din mamma nu väldigt fort. Jag är otroligt orolig för dig. Men det kan ju gå bra då.
Nej, fast det är ju, för det går ju så långsamt. Så man hinner ju parera allting. Man får stå lite och så här, kalkulera gångtrafikanters liksom, banor. Jo. Och så är det vissa som blir lite upprörda och säger så här. Fast jag försöker inte göra folk upprörda.
Nej, men de skiter, men du kommer ju riskera att dö, tänker jag.
Ja, Nej. Men jag utsätter mig inte för risker på det sättet.
Inte.
Alltså, tror jag.
Nej. Visar sig. Mm. Så här, mycket att säga. Lite nervös, så mycket upp till dig. Ska jag verkligen säga.
Okay.
Vi var ju aldrig kollegor, konstaterar vi. Vi möttes där vid entrén och en lätt ja, high five.
Vi har ju båda varit involverade i Svenska Nyheter, ja, på SVT.
Just det.
Jag slutade ju som producent när du började.
Exakt, det är många som gör så när jag kommer.
Mm. Ja, det var verkligen inte på grund av dig.
Nej.
Men jag hade ju tänkt det. Det var min plan sedan väldigt långt tillbaks. Eller egentligen, SVT bad mig att pitcha ett satirprogram och så gjorde jag det. Och sen så fick jag liksom in det och utvecklade det. Eller helt, alltså egentligen snodde det från Last Week Tonight. Men det är ju svårt att stjäla saker på ett bra sätt också. Så vi gjorde vi det där och jag hade egentligen bara tänkt sjösätta det och försöka visa att det visst går. Mm. För det var folk höll på fortfarande och så, eller liksom, det är ingen som riktigt på något, av någon anledning har ingen lyckats adaptera det Last Week Tonight eller Daily Show-grejen. Några har försökt liksom.
Mm.
Det går visst om man bara identifierar vad det är man ska göra egentligen. Så då gjorde vi det och jag var nöjd med det och det var väldigt roligt så jag tänkte sluta efter 2 säsonger. Sen tjatade de kvar med en 3:e säsong.
Mm.
Och sen slutade jag. Just. Men jag är fortfarande exekutiv producent, som det heter, fast jag inte gör så mycket.
Ja, för jag har sett det i eftertexten.
Ja, ja, precis. Men det var ju, det är mer, alltså det är någon sorts hederstitel.
Aha.
Det betyder ju inte så jävla mycket.
Nej.
Men jag var ju med och liksom försökte göra en bra överlämning och kastade eller liksom jobbade för att Kristoffer skulle få ta över efter Jesper.
Mm.
Och har ju liksom haft lite kontakt med, jag har lite kontakt med liksom ledningen för programmet.
Mm.
Men jag gör ju ingenting konkret längre.
Jag fattar.
Och så får vi se. Jag kanske, nu blir det ny producent igen och då ska jag försöka backa upp där om jag liksom hjälper till lite med det om jag kan.
Ja. Men brukar det vara pitchmänniskan som blir någon producent? Jag kan inte den tv-uttrycken alls, men något sånt.
Hur menar du pitchmänniskan?
Men du pitchade ju in det.
Jo, det gjorde jag ju. Fast det var en beställning kan man ju säga. Alltså de bad mig att pitcha ett satirformat.
Mm.
Så då skrev jag en papperspitch, som det heter. Alltså bara typ en A4 på. Så, ja, men så här tycker jag man borde göra det. I så fall. Ingen raketforskning. Och det, ja, går inte in på detaljer vad det var. Men i princip är det så här. Det gäller ju att ha, om vi nu ska vi prata om det eller?
Nej.
Ja men alltså så här, den pitch, jag svarar på din fråga istället. Ska jag klippa bort det här svamlet. Men pitchmänniskan, alltså ofta är det ju, det beror ju helt på vad det är för någonting.
Mm.
I liksom tv-program, i tv-världen så är det ju ofta produktionsbolag och då kanske det är några som pitchar som inte alls brinner för det, men som är bra på att pitcha, som bara har suttit i ett utvecklingsrum och så går de runt i kanaler och hoppar runt sina idéer.
Mm.
Alltså visst, någon av dem kan bli producent, men det, ofta är det väl att man tillsätter någon helt annan.
Ja, jag fattar.
Sen, utan att de jobbar på utvecklingsavdelningen och säljer in idéer och sen är det, när det väl ska göras så rekryterar man en producent. Så är det nog ofta. Det är nog ganska bra att den som, om det är en riktig idé, en sann idé som någon faktiskt bryr sig om och brinner för när de har utvecklat den, så kan det ju vara en god tanke att den personen är med och förvaltar liksom själen i idén som producent då.
Mm.
Men det bygger på att det är den också har producentkompetens, kan göra det jobbet, som ju är ett rätt flummigt arbetsledarjobb och väldigt olika också beroende på vad det är för program. Som Svenska Nyheter är ju liksom ett redaktionellt program, det är ju inte så mycket estetik, det är ju ingen liksom, kameravinklarna spelar inte så stor roll.
Nej.
Det är ett skrivbord och manus.
Mm.
Och det var ju egentligen det enda jag konstaterade, att ska man göra ett sånt här program bra, då behöver man bra manus. Och såklart en bra frontperson som kan leverera det. För det är egentligen komisk monolog bara. Och då gäller det så här, så skit i scenografi, skit i kameror, skit i allt. Bara satsa på manus. Och en bra, ett bra ankare. Ja, det var idén. Och då, det handlar ju om budgetresurser. Att man då, så, ja, men då prioriterar man ner allting annat. Men sen, att som producent i det sammanhanget så handlar, då är man ju mycket en så här, ja, men man leder ett team liksom.
Mm.
Och coachar alla och försöker hålla någon sorts ton och någon sorts balans då. Men det var ju mitt första jobb som tv-producent. Jag är ju mer regissör egentligen. Så det, och när man gör tv-program, studieunderhållning, så pratar man inte om, alltså regissör, om man inte gör sketcher eller så, utan, men jag skulle säga att det är ungefär samma jobb.
Ja.
Alltså man är någon sorts kreativ ledare, riktningsskapare.
Ja.
Bara.
Gör du Bert nu?
Ja, men exakt. Ja, nu jobbar jag mer traditionellt som regissör då.
Ja.
Gör min första långfilm.
Det är helt otroligt.
Ja, det är superroligt. Och är ganska svårt. Och väldigt annorlunda.
Ja.
Från att producera ett satirprogram. Eller göra sketch och mer dramakomedi som jag gjort mycket tv innan. Men det var jättekul. Vi håller på och klipper. Det är ganska, alltså det är väl, man jobbar ju med barn.
Mm.
Så det är amatörer. Det är väldigt speciellt.
Barn?
De är 13. Alltså i filmen så ska Bert börja 7:an.
Ja, det är första Bert, ja.
Ja, precis. Och det är ju inte direkt baserat på någon bok heller. Det här är en helt ny retake. Det är ju liksom det där, baserat på världen.
Ah, ja.
Men det är en helt ny story.
Ja. Ah.
Och så det är en mysig, rolig, pinsam Bert-film.
Ja, ah, just det. Men är det lite som den här Sune-satsningen som har gjort?
Ja, det är ju lite annorlunda. Det är ju samma författare till de där böckerna. Så alla blandar ihop dem och kommer säkert fortsätta göra det. Men det här är... Bert är ju lite äldre.
Mm.
Och han är lite mer tonårig. Han har lite mer tonåriga problem. Det är lite mer sex och pinsamt och kärlek. Liksom lite mer på riktigt. Och inte lika mycket en familjehistoria.
Ja, just det.
Sune har ju rullat på hela tiden. Sune är ju inne på sin tredje inkarnation liksom. Sune är ju lite som typ James Bond. Först man tänker på farsan i Sune. Det är alltid farsan i Sune som på något sätt. Nu är det lite mindre så i den senaste Sune-versionen. Men från början var det ju Peter Haber.
Ja.
Och sen kom Morgan Alling. Liksom.
Och nu Fredrik.
Och nu Fredrik Hallgren. Precis.
Det var en dumt formulär fråga. Det var, för mig, jag är född 90, så är liksom Peter Haber, han är Rudolf. Och Johan Ulveson är Fredrik. Heter han, va?
Mm.
Bärs pappa. Mm. Och det var så jag tänkte, är det här liksom...
Exakt, det är en generationsgrej. Men, så på det viset är det ju det. Men Sune har ju rullat på sen dess. I en franchise som de har fortsatt med hela tiden. Bert har ju inte, det har ingen Bert, det har ju aldrig gjorts någon ny version av Bert. Och sen, det är ju på men typ 20-25 år eller vad fan det är.
Men har folk som jag skruvat på sig och sa gravskända inte?
Nej. Alltså det har nog gått så lång tid att ingen ens orkar säga det.
Ingen hjärtefråga.
Nej, det alltså, och jag har ju inte heller, för mig är det är ju ett helt genom kommersiellt projekt. Jag är ju inte som där återigen då någon i det här fallet FLX har kommit till mig och sagt så här: "Hej, vi ska nu lyfta upp den här Bert-grejen och se om vi kan krama pengar ur det här varumärket en gång till." Vill du hålla i den pucken?
Just det. Det är inte samma bebis emotionellt för dig kanske som grejer som du har tagit fram själv, eller?
Nej, fast... Och sen är ju jobbet att göra det till din bebis.
Just det.
Hur
adoption?
Ja, jag måste adoptera. Ett barn som jag egentligen kanske inte ens ville ha.
Nej.
Men fast jag vill ha det för att jag tycker det var jätteroligt att jag fick chansen att göra en film. Ja. Och häftigt och... Och då är det bara så här, okej, Bert, jag har ju en relation till Bert från när jag var ung, men inte jättestark. Jag är lite äldre än du, så jag tror jag var nog lite för gammal när filmen, alltså den första film- och tv-serien kom. Men jag har ju en relation till böckerna och så där. Men då gäller det ju att så här, hitta ett sätt att då tycka om det nu, och vad ska det bli för film, och fylla det med själ, och liksom brinna för det. Det är ju någon sorts brinn for hire liksom. Det är ju som bruks, för jag har ju blivit någon sorts mycket en komediregissör, producent, men också då en bruksregissör som man kan ta in som förverkligar prylar som andra vill tjäna pengar på.
Just det.
Eller göra satir för SVT som, det handlar, det, där är det ju en annan uppgift. Det är ju typ en överlevnadsfråga för att högern inte ska lägga ner public service.
Just det. Är du lite orolig kanske?
Nej.
Om du är trött på frågan så säg till. Det är alla frågor.
Jag svarar på allt. Och så får du klippa bäst du vill.
Vad gjorde barnskådespeleri med dig?
Ja, men det är ju en koppling. Jag var ju själv barnskådespelare. Det har jag ju tänkt på mycket nu när jag har regisserat Bert och hur jag jobbar med de barnen och så. Alltså jag var ju med i en serie som heter Ebba och Didrik då, som är en, nu någon sorts kultklassiker. Som finns på Öppet arkiv om man vill kika. Men den, det var ju en jättestor upplevelse. När jag var typ 10-11 var jag. Mm. Och spelade då Mårten Månsten, hette han, en bortskämd snorunge som fick representera liksom den onda och lite kapitalistiska liksom tomma världen i Ebbas liv, som den här flickan som det handlade om. Hon hade två killar. Den ena var jag, Mårten, och så den andra var Filip som var en snäll kille som byggde kojer i skogen, som spelades av Malik Bendjelloul, som då tyvärr inte finns längre.
Ja, jävlar ja.
Jag skulle ju då vara elak och bortskämd och var ju typecastad. Jag är uppvuxen på Lidingö, så jag hade väl lite det sättet och kanske det tonläget i rösten och sådär som de letade efter. Och hade självförtroende. Så jag var väl lite typecastad över en medelklassunge liksom, som de då stoppade in i ett rum fullt med leksaker. Han höll på att tracka Ebba lite och var ganska elak. Hade någon jättehäftig dator som kunde prata och sådär. Själva datorn.
Ja, hade inte hon ett...
Ja, jag vet inte om hon hade ett namn. Det var liksom läppar.
Hon tilltalade honom.
Det var egentligen, det var en Amiga 500 som de la in läppar på en skärm. Det var ju... Jag har inte så starka minnen. Nej. Men det som det gjorde med mig var att jag... blev ju jättekänd. För att på den tiden fanns det bara två kanaler och alla hade sett det där. Definitivt alla i min egen ålder och närheten. Så att vart jag än åkte i Sverige så var man i Mårten, och gick in på ett knattedisco så var det liksom Mårten. Jag relaterade, alltså jag pratade med Björn Gustafsson om sådär kändiskap, och det är helt olika situationer, för att han var ju över tonåren eller vad fan han var, 20 eller något. Men just den där känslan av när man kommer in på något offentligt ställe och typ någon tar en på kuken och någon slår en på armen så hårt. Samtidigt. Alltså den känslan. Fast som 10-åring var det ju mer att man fick blickar. Att folk blandade ihop rollen och personen. Så man kände att det var konstigt att bli sådär känd. Och jag tror att man fick kartongvis med brev hem. Så här, med frågor som ville fråga chans. Jag var ju inte ens i puberteten liksom. Så det var, man visste inte vad man skulle göra med det. Det var ju bara märkligt och lite överväldigande.
Som barn är också kanske såklart ännu mindre rustad än en 20-åring.
Ja, men exakt, det är inte ens roligt. Det är aldrig egentligen just den grejen. Det är klart att man blir lite mallig kanske ibland. Det vet jag inte, men så här, man tycker att det är roligt kanske, att folk tyckte att det var bra och att det är lite spännande att vara sådär känd också. Men mest är det ju märkligt. Men det är någon sorts distorsion liksom av, är det ett ord?
Jag vet inte.
Men alltså någon sorts förvrängning av verkligheten liksom. Det är bara lite skumt. Och jag tror att det gjorde att jag blev ganska avtänd på det där med kändiskap och egentligen inte ville bli skådisen. Alltså jag sökte mig inte till det. Jag gick ingen teaterskola. Jag hade kompisar, för jag hängde ju med några i Grotesco-gänget och Henrik Dorsin och några av mina bästa polare som fortfarande som sen blev Grotesco. Per Gavatin och Erik Wernqvist och Henrik var ju framförallt då när jag var så liten. Och vi fortsatte ju göra grejer och sådär. Och de gick på teaterskola, men jag gjorde inte det. Och jag gick inte på några castings eller auditions sen i tonåren eller så. Så jag ville liksom inte det där, men Men sen blev det ju ändå för att våran humorgrupp som hade liksom hängt med från barndomen, vi fortsatte med den. Men det var ju ett annat spår.
Men då, så, gjorde ni teatergrejer och sånt där? Var det så?
Ja, vi gjorde ju det i, alltså från egentligen lågstadiet så började vi göra små. Ja, men någon hade fått en, någon hade en sån här video 8-kamera i familjen, som man började göra såna grejer så här.
Men då var du ändå framför kameran. Också.
Både framför och bakom, vi turades väl om liksom, lite så här, och lekte. Och sen i skolan började vi göra, skriva pjäser, och jag var inte med och skrev så mycket då, men var med och gjorde. Jag var liksom, ja men jag var kanske lite producent då, redan då. Och sen blev det i gymnasiet, så gick vi i olika skolor, men vi sammanstrålade ändå och började göra musikaler och sådär. Först på Lidingö med lite stöd av kommun och sånt. Fast precis, för jag gick i skolan i Nacka, men vi hade, vi liksom, vi höll på där på Lidingö ett tag till, och där kom det till några till ur Grotesco-gänget då, från Sagateatern som är en sån här lokal, vår teater på Lidingö. Jakob Zetterberg, Emma Molin, Jonas Karlund och andra som sen blev också groteskisar. Och så att den där gruppen växte lite, några föll bort, några kom till, och sen sen lämnade vi, vi gjorde vår sista show på Lidingö 2000 tror jag, eller 2001 kanske, som hette Kuckeliku. Det var en krogshow på Hotell Foresta. Men den var delvis bra, men det var egentligen liksom, vi var egentligen klara redan då, var vi ju 20 någonting och hade fått nog, tror jag. Så att, och då gruppen fanns liksom inte, men jag och Henrik bestämde oss för att nu skiter vi i det här, nu måste vi försöka göra någonting professionellt för liksom en större publik och försöka breaka i stan typ. Och det, så vi gav oss fan på det, och eller jag producerade och liksom, ja men regisserade väl i någon mild form. Ja, men vi samarbetade runt Henriks soloshow för att breaka honom. Så då körde vi två ett tag.
Det är 10-2000-tal då?
Ja.
Och då har han gjort Stockholm Live?
Ja, bland annat. Ja, men det måste ha varit annanstans. Jag tror 2003 hade vi väl premiär på hans Slängar och Slemen. Vi letade ju alla källare och alla källarscener i hela stan. Det var, vi fick ju inte spela någonstans. Vi fick liksom inte ens vara, ja men inte så här fria grupper. Alltså det var massor. Alltså vi fick inte vara någonstans. Till slut fick vi vara i hallen på Teatertribunalen på Hornsgatan. Alltså inte ens på deras scen, utan i deras
foajé.
Som är en liten så här betongtarm. Där satte vi upp en liten scen, och så körde vi där, för det var publiken, man gick väl in typ 20 pers. Men till slut så fick jag dit Konrad som hade Mosebacke då. Tjatade in honom, alltså till slut kom han, och så älskade han det, och sen körde vi på Mosebacke i några år. Och det var ju då, tror jag, som vi körde. Ja, då, och då parallellt så breakade väl Henrik i Parlamentet, och så gjorde vi den Stockholm Live-grejen också då, tror jag. Ja. Sen samlade vi ihop Grotesco-gänget igen. Och då kom några till. Alltså Per Andersson, Emma Peters, Hanna Dorsin. Så där någonstans, 2006-2007 var ju det. Var ju liksom gruppen komplett. Men kärnan i det var egentligen barndomsgänget.
Ja. Fan vad grymt. Så här, jag har inte sagt det till dig nu. Men min ambition med det här är att vi ska bli kompisar.
Ja, jag förstår. Ja, det går väl ganska... Alltså, just nu känns det att jag... Precis, jag pratar ju på här som någon sorts... självbiografisk monolog. Men jag hoppas att jag också får lära känna dig, Robin.
Det finns inget här. Jag ser gärna att det här är så enkelt det går. Det är dig folk är nyfikna på.
Ja. Men precis. Men då undrar jag hur det ska gå med den här vänskapen. Men vi tar det sen.
Ja, sorgligt på många sätt.
Ja.
Men då får man...
Det fanns en annan sak som hände.
Förlåt.
Nej.
Du lyssnar också.
Ja, men alltså... Så här, på ett rent psykologiskt plan, det fanns en annan grej som hände med barnskådespeleriet som jag just tycker som är att jag lärde mig då som regissör. Det finns en, jag vet inte om det är korrekt, men eftersom jag skulle vara ond, den mannen som regisserade, som är väldigt, var väldigt duktig och fortfarande är, som heter Peter Schildt, gjorde ju, alltså vill ju ha fram den här ondskan i mig, eller alltså han skulle vara elak. Och det är speciellt med barn, för man har inte riktigt kanske de här, man har inte verktygen, man har inte metod. Utan det är ju som att jobba med amatörer. Så att för att få fram känslor så kan man ju ha lite olika trick. Men Och då, jag vet att jag var liksom ledsen och sprang hem till morsan och grät och sådär lite grann efter inspelningen. Och tyckte att Peter var dum och så. Och jag tror att han var det. Jag tror att han var liksom medvetet kall och kort som teknik. Mm. För att då skapa liksom frustration och få mig att bli liksom arg och elak i bild på filmen. Den där tekniken, tänkte jag, är den riktigt etisk? Sen när jag började liksom reflektera över det i tonåren, när jag tittade tillbaka på det där. Och kom fram till att ja, men det kanske kan vara okej att göra så. För att för konsten liksom, allt för konsten att få fram då bra spel. Mm. Om man inte går för långt till det. Men sen träffade jag en kvinna som var guvernant på den här inspelningen. Guvernant är alltså den som tar hand om barnen när de inte spelar in. Mm. Och man var ju, reste ju ganska mycket och så. Hon berättade för mig, jag kände inte igen henne först. Alltså guvernanten hjälper henne med läxor och liksom, ja, men se till att man är safe. Och vi var ju på västkusten, jag var borta från familjen första gången på någonsin i livet, sådär, några veckor liksom. Och man jobbar ju, det är ju, barnskådespeleri är ju liksom en av få former av lagligt barnarbete i Sverige. Det är ju faktiskt jobb, man jobbar ju liksom full arbetsdagar, det är ganska tufft. Och nu när jag träffade henne i vuxen ålder, det är länge sedan nu, men bara så slog hon armarna om mig och sa så här, fan vad elaka de var mot dig. Jag sa, va? Vadå? Och då berättade hon att, jag vet inte exakt vem, jag ska inte svära på det offentligt, men i alla fall Kristina Herrström hette hon som hade skrivit boken, som var förlaga och som också var ihop eller gift med Peter Schildt då. De hade stått och liksom klasshatat på mig, alltså som den här lilla överklassungen på inspelningsplats med teamet liksom. Mm. Alltså och rackat ner och trackat och varit liksom jävligt obehagliga, så att den här guvernanten hade reagerat. Men hon var så ung då, liksom 19 eller något, 20 år, var helt ny i filmbranschen. Mm. Så att hon inte kunde säga något, men hon hade liksom gått och burit på det där. Och det fick mig att omvärdera den där tanken om att det kunde vara okej att bete sig sådär mot barn. För det är ju för jävligt. Ja. De har typecastat en liksom överklassunge då, som de såg det antagligen. Och sen står de och hatar på den här ungen för att han är, ja, överklass.
Ja.
När det är det de vill ha. Ja, det är jävligt vidrigt, tycker jag. Så jag tar gärna det här tillfället och utför en offentlig hämnd på det här sättet, genom att bara outa det beteendet.
Ja.
Så därför har jag, nu när jag jobbar med barn, så har jag ju varit väldigt mån om att den där tekniken, alltså det är ju Bergmans gamla teknik. Det alltså handlar ju om att skapa typ dålig stämning på inspelningsplats för att få fram vissa känslor. Mm. Och kanske göra skådespel, det kan man köra med vuxna också. Mm. Göra folk osäkra och rädda eller frustrerade, eller säga att folk är dåliga eller skälla på dem. Mm. För att typ få fram frustration.
Mm.
Det är ett ganska vidrigt sätt att jobba. Jag skulle se det som typ den mörka sidan av kraften. Kan och det så tycker inte jag man får göra. Och definitivt inte med barn.
Alltså i parallellt universum hade vi väl inte tillåtit barn. För det är så många alltså så här, nu, jag är klart Bert. Jag litar på dig.
Ja, ja. Men jag har inte misshandlat någon. Jag har blivit arg. Ja. Jag har absolut skällt på ungarna ibland.
Ja.
Men det är ganska, då är man ju rak med vad man tycker. Det är ju en annan sak. Ja. Man är förbannad liksom. Det kan man ju vara. Men just det där att manipulera fram dålig stämning och liksom skapa ett tryck runt skådespelare, vuxna eller barn.
Mm.
Men det är ju det är ett jävligt jag tror inte att folk jobbar så längre. Mm. Det där, jag tror att det är någonting som man i dessa liksom MeToo-tider också, det är bara så, det där är ju en form av någon sorts konstnärlig penalism som jag hoppas att folk har lagt av med.
Ja, ja, verkligen. Men okej, okay, kort bara. Men så här, Inger Pippi Nilsson grejen då, att man inte vill förknippas med grejer. Alltså jag menar bara att som barn,
jo, det är jättemånga barnskådisar. Jag träffade Lisen som spelade Ebba faktiskt för ett tag sedan, men hon hade nog ingen negativ upplevelse så, men okay. Hon kommer ju också fram till att hon uppenbarligen inte vill bli skådis, för hon har inte gjort någonting i showbusiness. Nej. Efter det. Det är ju ganska vanligt. Det är vanligt att folk inte vill fortsätta, och det är vanligt att folk hamnar lite på glid. Jag träffade en annan, jag ska inte säga vem det är, men jag träffade en annan barnskådis i somras som också hade liksom ganska traumatiska upplevelser, som blev känd som ung och sen började liksom umgås med skådespelare och vuxna i unga tonår. Och vuxna skådisar och kollegor som tog med den här personen ut på krogen och liksom började dricka när man var liksom alldeles för ung. Alltså det blir också bara så skruvade saker som händer. Alltså det är väl så här, när man är så ung, tillbaks till det där med kändisgrejen, när man är så ung, man fattar ju inte vad som händer. Man har ju knappt, man vet ju inte ens vem man själv är. Man har inte gått igenom tonåren, man har inte någon identitet, man är ju helt ute och slirar. Mm. Och då den här kraften som finns i showbusiness liksom, eller på tv, eller ja, framförallt i tv och film, för det har sånt genomslag, eller, och jag hade ännu mer då. Den här masskommunikationen. Nu är det lite annorlunda med internet och YouTube och sådär. Man kan bygga någonting organiskt. Det är lite annorlunda. Jag vet inte hur det spelar in, men att bli sådär megakänd är skumt. Mm. Och det är skumt för vem som helst. Ja. Även i vuxen ålder. Men att, som barn så kan det ju... det sätter ju en skruv, kan man ju säga, på tillvaron. Som man bara såhär... Ja, det är klart att det går snett ganska ofta. På olika sätt liksom. Men och dessutom så är man rätt dålig på att följa upp det. Man pratar, eller alltså, just det där med att ta hand om barn, därför att man kanske är duktig på att ta hand om barn under en inspelning, men vad gör man sen? Det är liksom,
jag hade fått tokhybris. Alltså jag vet, jag hade inte klarat det nu.
Nej.
Alltså, det är superintressant just som, låt oss tillsammans fara in i den flumride-tunneln av vänskap tillsammans.
Mm.
Då åker vi.
Härligt.
Micke?
Mm.
Vad hade du för affischer på väggarna?
Oj. Vad fan hade jag? Alltså, jag tror inte jag hade så mycket affischer. Alltså, när då? Vilken ålder pratar vi om?
På tolka fritt.
Ja, men okej. Okay. Tonåren. Jag var ju ganska mycket en filmnörd. Så jag liksom, men det är lite senare. Då kanske vi är 15-16. Så då började jag... Jag vet att jag hade en... Jag gick också på Stockholms film. Vi var extrema filmnördar. Några kompisar. Så att vi var liksom, gick på filmfestivalen och kalenderbitar. Liksom. Jag har ett starkt minne från... Jag träffade Quentin Tarantino när han var i Stockholm med... Jo, alltså jag kände igen honom. För man var så nörd, så man hade koll på hur han såg ut. Och då hade, för jag hade sett Reservoir Dogs då på någon så här dålig liksom, inspelning från... Ja, men den gick väl på TV-1000 eller sånt där. Okay, men det var svårt att få tag i filmer på den tiden.
Den fanns liksom inte på en... Alltså,
videobutik, nej. Det var ju en smal, liksom, konstig... Ja, men alltså, den var ingen stor hit så. Den gick på filmkanalerna, tror jag, men det fanns ju ingen, jag menar, det fanns ingen nedladdning.
Nej.
Det fanns ingen, alltså det här är ju då, fan kan det vara, 90, ja, nej, jag vet inte när den kom, 94 kanske.
Ja.
Men jag hade sett den,
ja,
och jag älskade den, och sen var Quentin Tarantino gäst på Stockholms filmfestival som med Pulp Fiction.
Ja.
Det var ju när Pulp Fiction hade premiär. Den hade ju inte riktigt slagit ännu.
Nej.
Så han hade ju inte blivit geniförklarad ännu. Så han gick ju omkring ensam så här, lite fet, och bara så här, åt typ en varmkorv i hörnet av Humlegården. Jag bara, det är ju han ju. Det stod ju fan Quentin Tarantino och käkade en korv i Humlan. Så jag gick fram och jag hade ju filmfestivalkatalogen med mig. Så här, åh, så var Mr. Quentin. Så, här. Ja, så jag fick hans autograf. Det var ju kul. Men vid samma... tillfälle så, ja, men då vet jag att jag skar ner en sån här banderoll som de hänger på lyktstolpar.
Uh-huh.
Där det stod Stockholms filmfestival. Den var väldigt stolt väggprydna hemma hos mig.
Ah,
så att det var en grej jag hade i alla fall.
Vilken är världens bästa film?
Oj. Världens bästa film. Alltså jag älskade ju... Ja, en film som var väldigt tongivande för mig i tonåren var ju Taxi Driver. Mm. Därför gillar jag inte heller Joker nu. För att det är ju liksom en ganska... Det är en rip-off bara.
Jaha.
Ja. Tycker jag. Men på Taxi Driver. Det är Taxi Driver med en superhjälteskurk i. Så att det är... B. Men eller snyggt snott om man så vill. Jag ska inte säga något. Jag snor ju också. Hej, vill. men jag älskar Taxi Driver. Den var väldigt sådär, den rebellgrejen och Robbans liksom. Jag försökte se ut som Taxi Driver. Jag hade en likadan sån militärjacka som Robert De Niro har i den filmen och klippte mig likadant med en sån kort mohawk och bara.
Gjorde du det?
Ja. Men när jag var typ 17. Ja.
Visst har du haft mohawk ibland på scen?
Ja, jag har en karaktär som heter DJ Trex.
Det är så det är.
Som gjorde
det.
Den här Tingalin.
Just det, det är
Tingling-låten.
Men det var inte så att, när jag sett det i något tidigare sammanhang, att det var en äkta mohawk?
Då. Nej, jag har aldrig haft mohawk privat sedan tonåren.
Nej, just det.
Men jag älskar DJ Trex. Jag tror att i en parallell värld, om jag hade varit lite modigare, så hade jag ju varit DJ Trex.
Ja, just riktigt. Det. I Stockholm Live heter du väl DJ Extra
Lö? Extra Lö, men det var inte DJ, det var ju en ragamuffin. Ja, det är ju en annan karaktär jag har som heter Extra.
Ah, sorry.
Extra. Det är två olika...
Usel research.
Det är en helt... Nej, det är helt okej. Okay. Mm. Jag hade ju några sådana alter egon, särskilt runt den här tingeling-grejen.
Det var DJ Cute. Det sägs DJ...
DJ Cute är... Det var en tjej som var då DJ
jobbade
på
Stockholm
Live.
Just exakt. Det. Så det nämns DJ i samma sammanhang. Så jag minns det som... Ja, just det.
Då, stämmer. Det, just, men jag vet inte ens om Extra nämndes vid namn i det sammanhanget. Men han har... Det finns också Extra Junior som är en kille med cornrows.
Aha, ja.
Som gjorde den här blanda upp... han är lite mer Jean Paul.
Ah, ja.
Och den andra Extra är lite mer någon sorts... jag vet inte fan vad han är. Alltså Daddy Boastin slash... ja, men... Någon vit... Rastafari.
Just det. Älskade Sean Paul.
Ja.
På tal om... Vem får ofta höra att du är lik?
Han i Idoljuryn.
Andreas.
Andreas, ja. Säger folk att jag är väldigt lik.
Det är två stiliga herrar. Så det är ju inte... det är inget hån då.
Nej. Nej. Det, men det tycker folk. Folk tycker att jag... De tycker att vi är förvillande lika, säger de. Någon mer... Johannes Brost.
Ja.
En annan.
Ja, den
fick jag mer. Den är det är en, ja, det är liksom, ja, men det är också läst på Flashback och sånt där, folk som inte gillar mig och säger att mina tänder ser ut som att någon typ har kastat in ett gäng sockerbitar i käften på mig, eller liksom att det är lite hull och buller. De är inte helt.
Och det har Brost också då.
Brost har ju också lite så här utåtstående, så här, så ja, lite så här garnityr som är lite bara tänder som på något sätt tar plats.
Ja. Har du åt dig av Flashback?
Ja, Flashback är... Men så här, jag läser Flashback. Jag brukar alltid... Det tillhör min liksom rutin när jag scannar av internet. Och det kanske är lite förlegat. Men... jo, men jag gillar Flashback ändå. Jag blir inte ledsen av det som står på Flashback. Men jag bryr mig om det som står på Flashback. Mm. Det ger mig ibland små impulser och liksom idéer och sådär. Mm. Och hjälper mig att reflektera över sånt som jag gör. För att man är ju nätnarkoman, så att nästan allting, när man liksom har gjort någonting, det är så här, man kollar recensioner i tidningar, visst, det är ett sätt. Och sen är det liksom, ja men, vad skriver folk på Twitter, vad skriver folk på Insta, vad skriver folk på Flashback? Finns det några andra forum? Snap och de här ungdomliga sakerna har jag aldrig lärt mig, så jag vet inte om man kan scanna dem.
Men... Nej, förmodligen.
Ja.
Messi eller Ronaldo?
Helt fotbollsointresserad. Jag bryr mig bara om... landslaget.
Men det gör du.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men för att jag tycker det är kul med alltså jag gillar ju att kolla på VM liksom. Mm. Och OS, det kan jag liksom tycka är lite kul. Men annars, jag har inga lag. Nu bor jag ju i Bayernland.
Ja.
Men jag är uppvuxen i Djurgårdenland.
Ja.
Så att, ja. Det jag har liksom familj i Skåne, som Malmö FF går också bra.
Ja.
Det är inte så noga.
Nej, det är Messi, det har jag det. Vem är Sveriges roligaste?
Sveriges roligaste person. Oj, vad svårt. Alltså jag är ju... Alltså jag måste ju säga Henrik Dorsin, för att han är min partner. Och i brott på många sätt. Och jag var ett stort Henrik-fan. Det var ju liksom därför jag började backa upp honom. Jag tyckte att han var fullkomligt briljant redan när vi var små.
Okej. Okay.
Så att jag men kände att så här, men han behöver nog lite hjälp på något sätt att tolkas in i samtiden. Och jag bistod honom med det, för att han var ju en liksom.
Men tänkte du som farbror?
Ja, men jag tänkte så när vi breakade liksom, när vi lämnade livet, alltså där i övre tonåren, när vi började liksom. Uh-huh. Då tänkte jag alltså Henrik, han är ju helt grym. Han är, tycker jag, men också grym på att tolka och stjäla det förflutna.
Mm.
Så här, saker som alla andra har glömt bort. Det är ju det som han, det är hans grej. Men jag tycker han är grym. Men med det sagt, för det är lite för obvious, så roligast i Sverige, alltså, ja, nu säger jag, nu bara droppar jag mina groteska kollegor. Det säger
jag.
Men jag tycker att Per Andersson också är svinrolig, fast han är helt omdömeslös, så han vet ju inte, alltså många vet ju inte riktigt när man själv är som roligast, upplever jag då. Mm. Så upplever jag att jag är en bättre domare över när de är roliga än vad de själva är. Och det är därför jag är regissör, och de ska bara stå på scen och apa sig och hålla käften och göra som jag säger.
Mm.
Men det tycker inte de är så kul, så det kan ju uppstå en del konflikter där. Det är någon sorts organiskt möte, men jag tycker Per har någon sorts komisk urkraft liksom, som är väldigt rolig. Framförallt när han bara är helt fri och tokig och liksom
inte full.
Full. Han kan ju bli för full.
Ja.
Men vi går inte in på det.
Nej.
Men om vi bara utanför det närmsta gänget så... ja. Alltså... Jag kommer ju bara tänka på de som jag har jobbat med nära liksom. Jag tycker Jesper gjorde ett fantastiskt jobb. Jag tycker Kristoffer är grym. Annars hade jag inte kämpat för honom. Jag tycker han är väldigt rolig. Jag älskar ju Kristoffers stand-up. Jag tycker, ja, och så är det bara män också. Det är ju helvete det här.
Hon kommandorskan nämndes ju. Hon som jobbade med dig på inspelningen där. Så någon tjej har vi nämnt i alla fall.
Ja,
hette det jobbet?
Kommandorskan.
Vad hette det som tog hand om dem på inspelning?
Alltså, guvernanten. Ja, men precis. Nej, men Petrina Solange tycker jag är fantastisk.
Mm.
Andra svinroliga. Ja, väldigt imponerad, det ska jag säga. Roligast i Sverige, det blir så jävla svårt. Ja, för att jag tycker det är olika sammanhang. Jag kan älska Peter Wahlbeck för att han är störd i huvudet.
Mm.
Johan Glans är liksom den mest fantastiska arena domptören vi har.
Ja.
Jag gillar ju inte ens hans humor egentligen,
nej,
men jag tycker han är otroligt rolig och skicklig. För när jag sitter på hans föreställningar, även fast jag börjar med så här skeptiskt armarna i kors, så sitter jag där och asgarvar en stund ändå.
Ja.
Så det är så här, okej, okay, det är magi liksom. Ja. Men folk är roliga på så många olika sätt. Och,
det är kanongäng det här.
Ja, Josefin Bornebusch tycker jag till exempel nu då, om jag ska säga, som jag också blev så här djupt imponerad av hennes serie, den här som går på Viaplay,
ja,
Älska mig, som jag tyckte var svinbra, och att hon så här, ja, men skriver, spelar och regisserar, vilket är, Det är sån jävla power move. Mm. Och man blir så här, det är sånt som jag önskar att jag själv hade gjort.
Mm.
Och gjort så bra. Så, för det är ju en ja, men jäkligt så här, tonsäker, skön dramakomedi. Egentligen den kanske genren jag gillar mest. Alltså det som jag så här, tycker är roligt och härligt, det är mycket... Jag kan gilla liksom crazy också. Mm. Jag älskar Silicon Valley också på HBO. Jag tycker det är svinkul.
Mm.
Och liksom, som är mera i liksom 30 Rock, Arrested Development, hållet så här, tokigt. Men annars tycker jag, det som jag skrattar mest åt är nog där saker och ting bottnar lite mera. Och där det känns lite mer på riktigt. Och man kommer åt riktiga relationer och känslor. Och så här, oj vad tokigt livet kan vara.
Mm.
Lite mera, liksom, ja. Och svartare humor. Så här. Skratta åt elände som känns... Det tycker jag hon har gjort väldigt fint i den här serien. Det är roligt med den här ja, mamman som är sjuk och dör och förvecklingarna som uppstår runt det.
Mm.
Tycker jag var kaxigt och jävligt bra. Men ja, men jag har droppat lite namn.
Ja, jag är väldigt tacksam för det. Paradrätt?
Att laga eller äta?
Bjuda på.
Bjuda på, ja precis. Paradrätt att äta. Det är banana split. Att bjuda på, så jag är kass på att laga mat. Men ja, men då skulle det väl vara torsk med skirat smör och pepparrot kanske.
Trevligt. Gud vad gott. Vad är det ondaste du har haft?
Det ondaste jag har haft, ja, det är nog faktiskt, jag har haft av menisken i knät när jag var lite för gammal och trodde att jag fortfarande kunde åka snowboard och hoppa så här big jump. Det gjorde skitont. Annars är det nog faktiskt jag var konvalescent efter en operation.
Vad är det?
Alltså återhämtningsperioden när man har blivit
förlåt, yrke?
Nej, konvalescens, det är så, ja, det är svåra ord. Det är när man
helt enkelt, rehab
efter en operation. Jag hade ett sånt här jag hade liksom ett operationsärr som inte ville läka.
Uh-huh.
Så det blev så här infekterad blodsjö under huden. Det var ganska stort, saftigt jack liksom i grunden som de hade sitt ihop. Så det där ville inte ge med sig. Så det var flera månader av att det där blev infekterat. Och det gjorde svinaktigt ont. Alltså så här inre smärta som man liksom inte kan göra någonting åt. Och smärtlindringen bet inte riktigt heller. Det var...
Han var obehagligt.
Det var sjukt obehagligt verkligen.
Ja. När var det här, sa du?
Det här var 2009.
Ja, det var ja, det.
Det är ett tag sedan. Mm. Så att annars så... Ja, men jag har varit hyfsat förskonad från fysisk smärta.
Ja. Vem är din kändaste släkting?
Kanske Douglas Murray.
Ja, hockeyspelaren. Ja, just det.
Min kusin.
Men då är du ingift i Parnevik-familjen. Är det han som är ingift?
Jag är inte ingift. Men visst, absolut.
För mig är det.
Indirekt. Ja, jag är också ingift i Parnevik-familjen. Men ja, det skulle väl vara Douglas, tror jag, som är kändast. Tänker igenom släktregistret här.
Det är supernamn. Folk har sagt såhär, men morfar på bank, typ. Alltså, du vet.
Ja, men jag kanske kan skaka fram någon till.
Jävlar.
Jag vet inte. Det är ingen som toppar Douglas.
Men hur är du rika? Hur mycket överklass var du?
Ja, men inte sådär särskilt mycket överklass. Egentligen inte överklass alls, skulle jag säga. Övre medelklass. Hur man nu drar de där gränserna. Men... Mamma var ju då född Murray, så det är ju, men morfar var affärsman, han var från en prästsläkt från Hudiksvall, så de var präster från början. Murray är ju då en skotsk släkt som kom hit för några hundra år sedan, så det är ju tjusigt på det viset. Det är ju då ointroducerad adel, som det så fint heter, utländsk sådan. Och grejen med det är väl att de var egentligen inte rika alls. De var inte den grenen i alla fall. Det var en prästfamilj, men och mormor var ju, de var bönder på Ekerö på den tiden, och det kanske finns fortfarande en jordbruk på Ekerö. Men så att morfar och mormor bodde på Ekerö. Morfar var då morfar Axel var prästson, men den enda i sin syskonskara på typ 9 som inte jobbade som präst eller kyrkligt riktigt vad jag förstår. Mm. Det är en sanning med viss modifikation. Han var yngst, men han blev då affärsman till familjens stora förtret. Och senare också så här, ja men rotare, alltså jag var med i rotare så där, var blev ganska och jobbade sig upp till någon sorts eller till en ja, mindre förmögenhet antar jag. Men liksom ändå så här, bodde på Karlaplan och liksom träffade kungen och sånt.
Ja.
Ja men han var väldigt nej alltså det här var nej det var väl antagligen Kalle. Vegurum var nog jag vet inte om han hann det också. Det här var ju mer när han var gammal och väldigt etablerad och så där hade varit ordförande för Rotary och jag tror att han var med också. Han var nog säkert Kalle Bildt och dem. Så att på det viset kulturell överklass, ja, känningar med liksom den världen. Mm. Det finns också en stor släktförening som liksom med dig. Men inte pengarna. Mamma och pappa hade ju, de var egenföretagare. Pappa kom ju från en om en lite mer så akademiker släkt kanske. Farfar var veterinär. Och farmor var sjuksyrra men från en finare Stockholmsfamilj från början. Men de hade liksom också slarvat bort sina kulor tror jag på något sätt. Så det fanns liksom, det har aldrig funnits så där svinmycket pengar. Mamma och pappa var egenföretagare i klädbranschen. Och det gick ganska bra för dem. De hade några, pappa liksom producerade och mamma var designer. Och så de hade framgångar på då 80-talet när jag var liten.
Mm.
Så att då flyttade de ut till Lidingö och köpte ett hus. Vilket väl var ja, men fint då också, men säkert men inte lika fint som nu. Jag tror att det är större skillnader nu. Men så där bodde de och drev sitt företag, Big Ski hette det. Och det gick ju bra. Så att under de första 10 åren så bodde vi där i hus. Och de hade varsin bil och så. Och vi åkte på semester. Så det var ju liksom, man åkte på någon chartersemester. Och så var det liksom båt på sommaren. Så det var verkligen övre medelklass. Liksom, ja men så här, överklass. Och visst umgänge med överklassar.
Mm.
Framförallt så var det väl att man kände att man ville väl vara där. Alltså att särskilt... Men mamma kanske var lite mer naturligt där. Men det var väl någon sorts... Man hängde i lite sådär, lite tjusiga Stockholmskretsar ändå. Lite så Östermalm... Man hade sådana vänner och folk som hade... Men också... släkt och grannar som bodde i lägenheter och radhus och vänner. Liksom. Så att... Jag skulle säga övre medelklass.
Men det verkar som att det blev någonting av alla, så att säga... Alltså även om det inte var... Nej, men med alla de som har pratat om, med Douglas Murray och med er som blev grotesk och sånt där. Var det så?
Nej.
Det är ju två...
I oss, alltså till att börja med. De är grotesk, mina kompisar i grotesk och gänget är alltså inte min släkt. Det ska jag
undersöka. Nej, men det vet jag. Men jag pratar om din uppväxt.
Runt omkring i mitt sociala umgänge.
Ah.
Alltså, jag har en kusinskara på typ 40 kusiner i Stockholm. Mm. Och det är många barn som är utspridda.
De är utspridda, vad dumma jag.
Så att i massa olika. Mamma hade 6 syskon, pappa har 5. Mm. Så att det är många. Men så att, ja, men i min sociala, alltså det gick ju i mitt lilla kompisgäng så har det gått väldigt bra för det här lilla nördgänget då som började göra film och teater från början, absolut. Men i övrigt, runt omkring, ja det har nog säkert gått helt okej för alla. Mm. Jag tror ju på alltså, klassamhället. Vi växte ju upp tryggt och bra och har ju säkert liksom en ganska stabilt stöd. Som sagt, medelklass, övre medelklass på Lidingö. Men sen är det ju, med Lidingö är det ju också, jag vet inte om den myten fortfarande lever, att det är så fint där. För Lidingö är ju, jag växte ju upp i ett villområde, men det är ju säkert 60% lägenheter och kanske i alla fall, nu har de säkert gjort bostadsrätter mycket, men det är ju väldigt mycket hyresrätter också, sådär. Så det är ju en ganska stor kommun, det är väl 40-50 000 pers idag, jag vet inte. Så att det är ju en väldigt blandad, i skolan och sådär, på den tiden så var det också kommunalskola där alla gick, och det fanns liksom den här socialdemokratiska samhällsplaneringen som gjorde att man gick med även vi villaungar gick med arbetarklassens barn. Mm. Och det var ju bra. Jag tycker det är en bra idé. Jag tycker vi borde återinföra det. Förstatliga skolan och lägga ner den här idiotiska friskoleprylen. Som vi ska nu ha någon sorts integration och sammanhållning i Sverige. Kan man ju börja där. Men för det var ju så jag träffade Henrik till exempel. Han var ju från liksom hyresrätt, sossar, liksom kommunanställd och liksom arbetar farsa sådär.
Okej.
Och annars hade vi nog aldrig mötts, tänker jag.
Nej. Jag gör rätt för. Har varit i Roma Alpin?
Ja, yep. Och snowboard. Absolut, jag älskar att åka. Jag åkte ju mycket snowboard, så jag har varit där en hel del.
Just det. Nu kommer vi fram till Patreon-frågorna. Mm-hmm. Det är alltså lyssnarnas stående frågor. Mm. Så nu rullar vi in i den tunneln.
Patreon.
Desi Hetala, hon undrar så här, om man inte har en sån här podd, hur blir man då din kompis?
Ja, men alltså det är ju om vi träffas och klickar på någon nivå. Det kan ju vara svårt att ordna.
Mm.
Det är nog det, alltså jag tror att det måste ske genom ett organiskt möte. Det är väldigt svårt att typ alltså att bli uppsökt av folk man inte känner online till exempel. Är ju i regel rätt obehagligt.
Ja.
Därför att man vet att de kontaktar mig för att jag är känd eller har någon sorts position som de vill utnyttja eller någonting. Alltså,
finns det ett Mårten-arv i den inställningen, tro?
Nej, det vet jag inte. Alltså, jag tror att de flesta som är offentliga personer på någon nivå, nu är inte jag särskilt känd och det är väldigt skönt. Jag är glad att jag inte är mer liksom känd till ansiktet än vad jag är. Men jag tror att nästan alla som har en offentlig person på något sätt har lite den ängsligheten.
Mm.
Att man vet inte riktigt, för att folk kan tro att de känner den fast de inte känner den.
Mm.
Och det är lite, det är återigen, ja, på det viset, det finns en Mårten-koppling, att det är någonting skumt i kändiskapet. Så det kan vara, sen kan man ju vara jävligt chillad med det. Jag har ju jättekompisar som är jättekända som, jag vill bara säga det, att jag har jättekända kompisar. Nej men som tycker att det är svinjobbigt och som är helt okej med det. Så det där är ju väldigt personligt hur man tar det. Men
om man tolkar henne fråga så här då, brukar du få kompisar via jobb eller via paddel? Eller, förstår du vad jag menar?
Ja, jag tolkar lite bredare. Ja, men alltså som det är nu, jag har ju alldeles för litet socialt liv tyvärr. Jag har familj och jobbar, det är typ det jag gör. Så att jag träffar ju nästan inga nya människor.
Ja, just det.
Det är därför jag kanske inte kan tänka på ens hur man får kompisar. Jag vet inte. Det här är väl då, det är väl liksom podd som är enda sättet. Men jag tror att ofta har det varit, tidigare har det varit när man har, genom jobbet jättemycket, för att det är en så stor del av mitt liv. Jag tycker att mitt jobb är väldigt roligt. Så att jag gör ju det. Jag jobbar absolut för mycket. Jag är arbetsnarkoman och flyr alla mina privata problem genom att jobba. Så det är ju ett sätt. Om man klickar med folk på jobbet, det är kul. När man reser tycker jag också.
Mm.
När man träffar folk sådär i andra miljöer där man själv inte har varit förut. För då är det som att man är liksom ny och lite naken. Ja, det är som att jag är mer mottaglig när jag inte är hemma.
Jag ska börja tänka mer så, tror jag.
Ja, okej.
Okay. Jag tycker det var bra.
Ja, vad fint.
Petter Axling undrar, vad höll du på att bli?
Jurist. Människorättsjurist. Aktivist vill jag bli. Jag höll liksom på. Jag klippte lite med teatergänget ett tag. Och den här humorgänget som då var kvar på Lidingö. Lite med delar av det som blev grotesko. Och jag var väldigt politiskt engagerad och liksom ganska lite enkelspårig socialist på den tiden. Och brann mycket för att jag ville väl, jag har någon sorts Jesuskomplex har jag sett det som. Jag ville liksom rädda världen. Så här. Därför har jag har inga problem att relatera till dem som åker ner och slåss för IS till exempel. För att jag tänkte att det kunde lika gärna varit jag. Om jag hade haft lite andra kulturella, eller lite andra kulturella preferenser. Jag var ju liksom, hade någon satt en kalashnikov i handen och sagt liksom den kapitalistiska fienden är där, så hade jag kanske åkt. Men efter det, när jag hade, liksom, eller parallellt med det, så pluggade jag juridik på Stockholms universitet och läste typ halva juristlinjen. Sen åkte jag till Kuba och blev väldigt desillusionerad av att det inte var så härligt som jag hade hoppats på. Alltså rent politiskt, att, det var rätt härligt. Det var ju supertrevligt på många sätt, men det visade sig att det också var den här rösten, den här lilla oberoende rösten som jag tyckte att Kuba var när man tittade på världen, så här, som gav liksom fingret till kapitalismen mot alla odds och liksom tjafsade med USA fastän de var en liten skitö i Karibien, som jag tyckte var imponerande kaxig rebellattityd. Man ser ju den pubertala länken här mellan taxidriver och Che Guevara liksom. Den rösten, den rösten som kändes unik i världen, visade sig när man kom väl innanför gränserna där på Kuba, att det var ju en öronbedövande monotom stämma som var väldigt obehaglig när det bara fanns den. Och de som jag blev kompisar med där, apropå bipolare, när man reser, så de var ju dissidenter, såklart. Alltså dissidenter, oliktänkande, upprorsmakare, folk som inte gillade systemet. Konstnärer och liksom folk som försökte ha någon, uttrycka sig fritt och så, de hade det inte så roligt där.
Nej.
De blev ju liksom trakasserade av polisen och inspärrade som mentalsjuka och sådär. Inte okej.
Okay. Nej, det är det inte.
Så att jag var väldigt desillusionerad. Det gjorde väl att den här juridikplanen också gick i stöpet. För jag skulle ju använda den för världssocialismens väl. Så varför skulle jag då ta examen när jag inte längre trodde på det?
Det var så lidande.
Ja, jag överdriver. Men typ.
Men så blev det kultur då istället? Eller var det något?
Nej, men parallellt så jag gav ju aldrig helt upp teatern. Utan jag höll ju fortfarande på med Henrik då, framförallt under den perioden. Så det började ju gå bra för oss. Vi började kunna tjäna pengar på att typ göra shower och så. Jag gled över på det spåret och sen blev det helhjärtat liksom.
Så där, ja. Filip Sigholm undrar, vad gillar alla andra som... Förlåt. Vad gillar du som alla andra tycker är lite udda?
Okej. Okay. Alltså jag gillar ju... Jag gillar ju... Jag vet inte om alla andra tycker... Alltså jag har nog ganska... Jag gillar sjuk... Jag har en förbläs för sjuka grejer. Liksom, sjuk humor. Riktigt så här obehagliga, elaka grejer. Jag har någon sorts... Det kanske hänger ihop med den där Jackass-genen. Men att så här... Störda... Jag är inte en sån som liksom... måste titta på... klipp på folk som torteras och dör och så. Det tycker jag är lite för obehagligt. Men jag kan ändå vara så att jag vill kolla. För att det är spännande på något sätt. Intressant. Eller att så här bara se alla bitar. Jag kan tycka att så här riktigt sjuka sexklipp är kul. Störda grejer. Det finns någon dans där om som en kompis visade mig häromdagen som var... vad fan heter det? Alltså det är någon riktigt störd typ variant av dancehall. Liksom, alltså jamaikansk liksom. Men som är så här riktigt supervulgär knulldans. Fan heter det? Typ beating eller alltså det vill säga de liksom hoppar på varandra uppifrån högtalare och bara så här, riktigt hårdjuka liksom. Alltså sånt där kan jag tycka är så här, ja, men bara när folk gör sjuka uttryck tycker jag. Och det vet jag inte om det är så många som, jag vet inte om det är brett eller smalt, men
superbra tycker jag. vill gräva mer här, kanske återkommer i mån om tid. David undrar, vilket minne får du vråla ut i skam?
Oj. Ett väldigt skämmigt minne är när jag typ stalkade en tjej som nu är liksom en hyfsat etablerad skådis. Vi var mycket, det var länge sedan, vi var unga, i alla fall 10-12 år sedan och sånt där. Ja, men jag tyckte bara att hon var så fruktansvärt snygg. Och jag såg henne ute och började liksom försöka flirta med henne och stod och pratade lite och sådär. Sen visade det sig att hon var redan inspetsad på en snubbe som spelade på scenen. Det här var på Mosebacke. Så det var ett band, det var ett rockband som lirade, och han var gitarrist, tror jag. Så att hon var liksom där för att hon hade kollat in honom och hade kanske haft någon sorts kontakt. Men det verkade väldigt nytt. Men jag märkte när han gick av att det ändå, eller hade de bestämt träff eller? Men ändå gav jag mig inte. Nej. För att min raggen, den var liksom, den hade bara slagit ut allt rationellt tänkande. Så att jag hängde efter, fastän det var uppenbart att de hade liksom en ganska mysig vibe och hade någonting på gång, så envisades jag med att hänga kvar. Jag kände ju inte henne alls, eller honom. Och mina polare bara, de försvann. Men jag hängde efter henne hela kvällen, och honom då. Så det blev som en sjuk liten, snack om ménage à trois. Alltså det var verkligen tredje julet på en boj. Men alltså jag hängde efter dem till olika klubbar. Det var, vi var nere på Debaser och så här. Så fort han gick på muggen så försökte jag ändå så här lägga in en ny stöt. Alltså det är en lång, utdragen, extremt pinsam kväll där, som slutade med att vi stod på trappan vid Debaser som då låg vid Slussen. Och det var så här, sommarnatt i Stockholm, alla liksom ganska tomt och så här, fåglar som lät. Och det var lite så här, vad ska ni göra nu då? Det var så här, vad fan, vad håller du på? Alltså det är ett sinnesstört beteende. Det är liksom, de håller på att bli kära och du så här försöker envist. Och det slutade med att, jag tror han sa att men jag tar någon lång promenad hem. Liksom, jag bor, vad fan han nu bodde, så här, Odenplan säger vi. Och jag var så här, okej. Då tänkte jag så här, yes, nu.
Han gav upp.
What? Nej. Men varpå hon illa kvickt sa, ja men jag tycker också det är skönt att gå en stund. Så de gick ju hem ihop. Och jag stod kvar full och inte ens skamsen. Det är det som är så, jag tror skammen kom liksom dagen efter. Sen har jag träffat henne ett par gånger. Men alltså, då har ju skammen sköljt över mig, men jag har maskerat det väldigt väl.
Du dyker upp på olika eventuella, ska jag säga, sköna söndag, eller vad är det, de här söndagsbilagen eller sådär, är det då skammen kommer? Om du ser en bild eller sådär?
Nej, och nu har jag kommit över det.
Dagen efter framförallt.
Ja, men dagen efter, alltså även några år efter.
Ja, det var så.
Alltså, jag tänker på det nu så men nu känns det ju mer roligt, det är så länge sedan.
Ja.
Men ändå, det var lite rysningar av skam får jag, även nu.
Många har vi varit där. Klapp på axel. Nu ska vi se. Victor Bisell undrar favoritlåt just nu.
Nu håller jag ju på och musiksätter Bert-filmen. Så ja. jag har ju liksom... nu har jag mest sånt på huvudet. Jag har ju en... Jag älskar ju svensk hiphop. Jag är ju en gammalt hiphop-fan. Jag gillade hiphop. Det var en fråga som du ställde, men jag gillar... När jag var ung så var det liksom hiphop ena benet och typ skatepunk andra benet. Men hiphopen har ju levt kvar lite mer. Och däremot så är jag inte så förtjust, och det känns ju jävligt gubbigt. Men jag är inte så förtjust i all den här, alltså, ungdomliga hiphopen som nu är så, som är liksom världsledande nu. Trap och alla de här autotune-grejerna och sådär. Eller då, säg, som Einar, de här som är superstora nu. Där artister som har 35 miljarder views på en sekund och sådär. För att jag tycker att det är så oskönt med den här råa gangstergrejen. Som jag förstår är en verklighet. Inte min verklighet. Men jag förstår att det är en verklighet i alla fall. Men i Sverige. Och det har säkert sin plats. Men jag tycker att det är så destruktiva... förebilder. Och det, jag gillar inte det. Nej. Det kanske är gubbigt. I don't know. Men så att jag har lite svårt med modernt. Men jag lyssnade på en låt idag som jag tyckte var bra. Som var Jelassi, som är en tjej, featuring Einar. Som hette Semachni. Som var ganska, den svänger. Jag gillar när det svänger. Så jag kan dansa. Men alltså annars någon mer bred låt, alltså, som jag tänkte till Berto. Jag håller på med ganska mycket hiphop i Berto, så här, lite 90-tals grejer och sånt också. Men för att jag, ja, det känns bra. Annan bra låt just nu. Alltså, ja, jag har en sexåring också. Det är liksom, så jag, det, alltså när jag tänker musik, så är det så här, ja, det är jobbet, och sen är det min sexåringsmusik.
Ja, just det.
Då är det så här, ja, så det är mycket Taylor Swift då.
Ja, men det var ju nice ändå. Det finns sexåringar med sämre musiksmak.
Ja, hon gillar det. Alltså,
inte,
ja, Lalle har vi sjungit en hel del på. Babblarna har hon kommit förbi. Ja, en som Lalle-låt som har gått varm är från senaste Lalle-plattan, som är alltså, just det, svenska två. Mamma sa, det kommer gå. Ingen bryr sig om din svenska två. Klart,
verkligen. Det var skönt att Lalle blev barnmusik.
Ja, fast, och hon är väl liksom, ja, det är sjukt. Men jag tycker också att det är väldigt bra. För det är väldigt skönt att ha liksom musik som har, även det är ju pop, men som har ändå själ och någon sorts konstnärlig vision att spela för sina barn, och att de gillar det. Då blir man ju glad, så man slipper lyssna på Dolly Style.
Just jämt. Det.
Så jag tror att det är därför. Och sen så har väl Lalle säkert en, alltså, hennes publik går väl upp i tonåren och över också. I guess. Men, men så jag är glad att det finns såna där artister. Veronica Maggio är också en sån, som är så här en balltjej, som i och för sig har då väldigt så här intrikata kärlekslåtar, och de handlar om sex och sådär, men det förstår ju inte sexåringarna, utan de sjunger bara med, och sen får man svara på lite jobbiga frågor. Ja.
Vi tar sista här då. Joel V. Kall.
Mm.
Han undrar, du står på jordens yta.
Mm.
Du går en mil söderut, en mil västerut och en mil norrut, och du hamnar exakt där du startade. Var är du?
Oj, shit, vad jag inte var med.
Nej.
Ta den en gång till.
Du står på jordens yta.
Mm.
Du går en mil söderut,
mm,
en mil västerut och en mil norrut, och du hamnar exakt där du startade. Var är du?
En mil söderut, en mil västerut och en mil norrut.
Just det.
Och jag står på jordens yta. Det här är en gåta. Det här är så Fångarna på fortet.
Ja, just det.
Alltså, en mil söderut, en mil norrut, det är ju vad fan som helst. Mm. Då är man ju alltid tillbaka. Så det, frågan är ju egentligen en mil västerut och vara kvar på samma plats. Och jag är på samma plats fast jag har gått en mil västerut. Oj, fader fora. Wow. Det här kommer inte funka. Alltså, det här kommer inte gå. På en jättesnabb liksom sånt där rullband.
Ja.
Som går, som är en mil långt. Nej, men jag drar till med, det är omöjligt. Jag svarar att det är omöjligt.
Det är möjligt. Men det finns olika svar. Jag hade såklart ingen aning. Jag är ju dum som en häst. Ja. Men Nordpolen till exempel.
Aha.
För då bildas,
ja, då roterar jorden samtidigt, eller vad då?
Nej, det blir en triangel. Alltså, om du tänker att du på Nordpolen,
ja,
går en mil.
Ja, om man står på Nordpolen. Okej. Okay. Ja, här var ju mina geografikunskaper.
Då blir det en triangel.
Fattiga.
Är du med på? Men så finns det också, fick jag lära mig. Om du tänker att du står på, om vi har Sydpolen.
Mm.
Och sen har vi någonstans norr om den.
Mm.
Så finns det liksom en omkrets av jorden som är exakt en mil.
Mm.
Säg att det är liksom, vad vet jag, 30 meter åt något håll eller något. Mm. Då blir det en mil. Det är säkert
okay.
mer.
Okay.
Och då, om du står en mil norr om det.
Ja.
Då kommer du gå en mil söderut. Och sen ett varv runt jorden då.
Ja, ja.
Som är en mil.
Ja, ja, ja.
Och så kommer du tillbaks till, och sen norr upp igen då.
Men
så
smart, man lasso. Såklart. Man borde, alltså, ja, det kunde man ju ha, polarna borde man ju ha kunnat landa i. Ja, nej, där gick jag bet alltså.
Jag vill inte att någon ska tro, hitraten på den här är ungefär kanske 20% och alla har du hört den förut. Så du ska inte känna dig dum. Jag vill inte att du ska...
Nej, men jag erkänner gärna mina begränsningar också. Jag är som en naturvetare är jag rätt kass.
Alltså?
Faktiskt. Även om det är, man kan tro att det inte är så. Jag är, nej men det, alltså det har aldrig varit, jag är ganska dålig på matte och fysik och kemi och allting sånt där. Geografi. Däremot, alltså geografi, men det här är väl mer någon sorts geologi kanske. Eller jag vet inte. Nej, det är väl geografi också. Jag vet inte fan.
Kanske geometri nästan.
Geometri. Ja, exakt. Det är det ju också. Ja, det är någonting med matte i alla fall.
Han har lurt.
Det är något med matte. Så jag, det kan jag inte.
Håll i hatten. Vi har blivit kompisar.
Är vi klara nu?
Är vi klara?
Är vi alltså, vi är färdiga kompisar.
Papper är påskriven.
Ja. Vad roligt.
Visst är det kul, det?
Ja, jag kan ju inte låta bli känslan av då att så här, ja, jag vill ju veta lite om dig också. Oh. Men hur gör man då? Har du någon guide man kan, finns det något man kan få med sig på USB eller något, alltså att man kan lyssna?
Det hade varit, det är ingen dum idé, en liten PowerPoint-presentation.
Ja, men bara så här, där du gör samma grej med dig själv. Det tycker jag skulle vara fair.
Kan jag få med en post-it?
Mm.
Fyra fakta.
Ja.
Okay. Supergärna. Mm. Vi ska knyta kompisband här alldeles strax, men det gör vi utanför bild.
Mm.
Hur ska du fira jul? Och så där?
Det blir i Malmö, tror jag.
Mm.
Ja, i Skåne i alla fall.
Fan, vad härligt.
Med familj och barn och sådär.
Ja, magiskt. Mysigt. Vi kommer jul.
Ja, men jag gillar jul. Alltså, jag skulle heller inte ha någonting emot att strunta i jul och bara typ åka till ett annat land och låtsas att det var, inte var jul.
Mm.
Men jag är inget så här, jag är ingen julfetischist. Men det är trevligt. Men det finns ju en tendens att folk skapar alldeles för mycket stress runt saker så att det blir jobbigt.
Mm.
Det är dumt.
Mm.
Det är väldigt mycket som är fint. Om man liksom kan balansera den slaka linan, mm, så tycker jag det är toppen.
Håller med. Mm. Vill du göra reklam för något?
Nej.
Nej.
Jo, det kan jag göra. Skala teatern för fan.
Såklart.
Ja, Skala. Kom till Skala teatern. Det är den mysigaste, bästa platsen i Stockholm. Så kom dit och häng och kolla på grejer. För att,
jävla coolt att ni har det. Och det är verkligen toppen där. Vi var ju där uppträdde i när jag träffade dig. Det är så älskar stället.
Tack.
Det backar jag med glädje.
Ja, kul.
Tack snälla för att du tog dig tid. Förlåt att jag drog över tiden lite grann.
Ja, nej, men det var jätteroligt. Vad kul. Toppen. Tack för uppmärksamheten.
Hej då.
Hej då.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.